utgangspunktet så tenker jeg at ondskap, hvis man skal nærme seg noe som har, ikke en definisjon, men avgrense det, så er ondskap å påføre et annet levende vesen smerte, skade, for det første, og at det gjøres med vitende vilje. Du må ville, det er en villet handling.
Boktips Krimfestivalen spesial.
Ja, velkommen igjen. For nå er vi klare for ren og skjær ondskap. Og det er da sånn at det ondes problem er jo et viktig filosofisk diskusjon. Og det kan også være et psykiatrisk diskusjon. Derfor så har vi jo fått med oss en psykiater og tidligere festivalforfatter, Torkil Damhaug. Og han skal møte, igjen så er det litt sånn skjev landskamp, så det er bra at Hilde Sandvik, som er programleder, da skal lage radioprogrammet Norsken, Svensken og Dansken, og i hvert fall er norsk, så det blir 2-2, for det er to svenske krimforfattere, to av de aller beste, Stefan Anhem og Tove Alsterdal. Det var sånn at Torkil Damhaug i sted sa, var det ikke mer applaus i fjor da jeg var festivalforfatter? Kan dere vise at dere kan klappe dem ekstremt godt inn? Ta dem godt imot. Og høyre.
Og dette er spennende. Nå skal vi altså i gang med å diskutere ondskap med tre forfattere som klarer å utmeisle ondskap på de grusomste vis. Men før vi på en måte kommer dit hen, så lurer jeg på om jeg rett og slett kan snakke om hva definerer du, Torkil Damhaug, som ondskap? Og du har jo da denne psykiaterbakgrunnen din i tillegg å hvile på.
I utgangspunktet så tenker jeg at ondskap, hvis man skal nærme seg noe som har, ikke en definisjon, men avgrense det, så er ondskap å påføre et annet levende vesen smerte, skade, for det første, og at det gjøres med vitende vilje. Du må ville, det er en villet handling. Men da har du bare kommet et stykke på vei, for du har jo selvforsvar, forsvar av andre og sånn, hvor du også kan gjøre noe ondt, skade andre, men du har en hensikt. Så jeg tror, etter hvert her som vi snakker, at vi kanskje må se på ulike former for ondskap for å komme nærmere hva det egentlig dreier seg om. I krim så finner du ofte denne sadistiske ondskapen, hvor noen har en tilfredsstillelse, en glede av å se andre lide. Men det ser jeg bare som en form for ondskap innenfor dette. Men det kan vi sikkert komme nærmere.
Ja, for i den boken som Se en annen vei, som nå denne gangen er plassert i Budapest, så er det ulike former for ondskap, kan du si. Men, og det kan vi snakke litt om også, men jeg får også en følelse av å forstå den ondskapen. At den har noen røtter, og det ligger noe bak, og det er en ganske fin bro for å snakke med Tove Alsterdal om sin bok. Men stemmer det? Altså at du prøver å forstå.
Ja, så det er en av mine drivkrefter for å skrive det helt tatt, er å prøve å forstå noe, at jeg vet noe mer når jeg er ferdig med en bok enn det da jeg begynte. Og ondskapen er jo et tema som dukker opp i bøkene mine. Enten jeg vil eller ikke, så nærmer jeg meg noe som har med dette å gjøre. Hva er det som gjør at vi mennesker begår onde handlinger mot hverandre? Og da blir også det andre spørsmålet. Hvorfor og hva er det som gjør at vi gjør gode handlinger mot hverandre? Og det er det vi gjør heldigvis nesten hele tiden. Men at ondskapen, når den dukker opp, kan få så store konsekvenser, det interesserer meg. Og det er et spørsmål jeg nok aldri kommer til bunns i, men som i bok etter bok ligger der og setter i gang nye fortellinger.
Hvorfor havner du i Budapest?
Ja, i Budapest? Jo, altså jeg har skrevet noen bøker fra Tyskland, Frankrike, Provence, Paris. Og så har jeg i noen bøker vært heimstaddiktig, skrevet fra de mørke skogene på Romerike, som forlaget gjerne vil kalle det. Etter noen bøker så hadde jeg nå, før denne boken, nå vil jeg ut igjen et eller annet sted. Og det skjer så mange ting i Europa som dere jo vet og skriver om også, som er viktig å prøve å forstå også. Og det å plassere seg i Budapest, som altså midt i Europa, og som får impulser fra øst og vest, hvor det skjer dramatiske ting, det var et utgangspunkt for å kunne... Der vil det skje noe spennende hvis jeg legger en historie der, det visste jeg.
Ja, for nå der Budapest i dag er en politisk spenningspunkt midt i hjertet av Europa, sant? Der en har Viktor Orbán som styrer med hard hånd, er i ferd med å skape et ganske deliberalt samfunn. Noe av det siste som jeg leste forrige uke var at en kutte ut nå jødisk litteratur på pensum, rett og slett, i skolene. Og dette politiske landskapet, det sildrer inn i dine karakterer og i din bok, der du også plasserer det jeg vil kalle en litt sånn naiv norsk legestudent, men ikke helt allikevel, inn i dette miljøet. Å se en annen vei, det har da mange betydninger. Hvor er du opptatt av det politiske landskapet og hva som skjer med Europa i dag?
Ja, det er klart det. Jeg ser på det som en del av det å være forfatter. Altså, hver dag begynner med å lese aviser, ikke sant, for hva skjer i verden. Og jeg setter meg ikke ned for å skrive en politisk fortelling om hva folk bør mene om det ene eller andre, men når jeg skriver en samtidsroman, så er det ikke til å unngå at det som skjer rundt oss slår inn i den boken på en eller annen måte. Uten at jeg er ikke den forfatteren som vil ha et politisk budskap, men en undersøkelse av å prøve å stille meg noen spørsmål under skrivingen, det er en viktig drivkraft.
Hva er ondskap for deg, Tove Alsterdal?
Jeg tror aldrig at jeg har karaktärer i mina böcker som är genuint goda eller genuint onda, utan ondskan för mig, alltså det jag tycker är intressant att utforska, det är ondskan i oss själva och vad det är. Ganska ofta i mina böcker så är det karaktärer som gör handlingar. De kanske har en bra idé med det, men själva handlingen kan för den skull också bli ond. Så att alltså i de landskapen tycker jag är intressant att liksom vara och utforska. Vad är det som får oss att begå onda handlingar? Fast vi kanske inte tänkte det från början. Vi kanske trodde att vi gjorde det bästa för vår familj, men det slutar med att vi dödar våran granne. Men kanske inte för att vi är väldigt onda människor som vill ut och döda grannar, utan för att olika saker får oss att hamna där. Och jag tror att i princip vem som helst av oss kan hamna där under vissa omständigheter.
Nå er det kanskje tilfeldig at dere to sitter sammen, men du er også i Sentral-Europa.
Ja.
Og ikke så veldig langt ifra dette området her som vi har beveget oss i nå. Mm. Sudetenland.
Ja.
Og det er jo ikke noe land. Det er et...
Det var det man kallet det. Altså, det er jo Tjekkien i dag, og det som var Tjekkoslovakien vid tiden for andra världskriget, dit min bok går tilbake til. 1945, fast det är en nutidshistoria också. Blindtunnel. Ja, och det är Tjeckien, det är Böhmen som ju förr var ett strålande framgångsrikt kungarike i Europa och sen blev en del av Österrike-Ungern och sen blev det Tjeckoslovakien. Och det som man kallar för Sudetenland, det är ju lite förvirrad här med geografin och vad som är vad, för Sudetenland har aldrig funnits på kartan. Men det var de här delarna av Böhmen där det fanns en väldigt stor tysktalande befolkning. Och som ju var det första som Hitler gjorde anspråk på ett år innan, knappt ett år innan andra världskriget bröt ut. Precis. Mm. Och som alla sa också att ja, men ta det så håller han sig lugn. Och Hitler sa att om jag bara får Sudetenland så kommer jag inte ha några fler anspråk på territorier i Europa. Det kan man lära sig att man inte alltid ska lita på vad människor säger. Så det var intressant. Det var jag ville komma åt, det var att se vad hände med de här människorna efteråt? Inte, man vet vad som hände kanske i upptakten av andra världskriget. Men vad hände med de här människorna efteråt? De här 3 miljoner tysktalande som råkade befinna sig i en liten taskig situation efter kriget. Kan man säga.
Ja, för det, alltså, de var tyske mitt i centrala Europa. Och det var ingen god erfaring rätt efter andra världskrig.
Nej, det var det inte. Nej. De fick ju naturligtvis skulden oavsett om du var... Mm. 3 år gammal eller en gammal tant som aldrig hade bekymrat sig om annat än att odla sin jord. Eller vem det nu var, för att du hade ett tyskt ursprung. De hade ju bott där i 1000 år som goda grannar.
Ja.
Och jag tyckte också det var intressant att se hur nationalismen växte fram. Och i det här med gott och ont så är det ju så att det finns en historia om andra världskriget, och den är att tyskarna är de onda.
Mm.
Och därför, det är också anledningen till att den här historien inte har berättats.
Ja.
När jag började researcha så upptäckte jag att det, liksom, det är knappt något skrivet. Sverige är ingenting skrivet sedan 1946 faktiskt. Om det här, därför att det passar inte in i den här historien om andra världskriget. Där tyskarna är onda och
ja,
de flesta andra i stort sett kunde komma ut och framstå som goda. Men det var ju inte bara, det här är ju en väldig balansgång att skriva. Men jag skriver någonstans i boken att bara för att Hitler var ond så betydde inte det att alla andra var goda.
Nej, och det är ju nettopp den där vem som snur på upp ned och vem är offer och vem är inte offer och vem är det gode och vad är det onde. Och vi sitter här alltså 80 år efter andra världskrig. Och först nu på många måter både det som sker bland annat i centrala Europa nu, antisemitismen är på vägen, och samtidigt så är det nu först vi kan börja brett ut. Varför är det sån?
Ja, varför är det så? Klarar vi inte om vi inte klarar att hålla två historier i huvudet samtidigt? Eller att det inte, det är segrarna som, i mitt fall då, det är segrarna som berättar historien. Och det har inte riktigt gått att prata om den här. Den här boken kommer ut i Tyskland i höst. Och det var ju samma, alltså det förlagets reaktion när de fick boken var ju också att det här bör bli dags att prata om. För har man försökt prata om sudettyskarna innan så har det varit, då har man liksom varit nazistförespråkare. Men det kanske man inte måste vara för att man faktiskt kan se det på lite olika sätt och se att det kanske inte var genuin ondska bland alla människor därför att de var tyskar. Eller hur man nu ska se. Det kanske krävs en tid, jag vet inte.
Jag tror det är ett väldigt gott poäng. Ja, jag tror det är ett väldigt gott poäng mot för tyskarna och snacka om övergrepp begått mot dem var ju omöjligt i åren efter krigen. Men det är nog något annat som gäller alltså Öst-Centraleuropa också, att de gick ju ofta från alltså, auktoritära regimer och in i ett diktatur efter krigen. Och då blev det ju lagt lock på väldigt mycket av de övergreppen som var begått mot jöder för exempel. För det passade inte med den kommunistiska fortellingen. Så, och i alla de åren, men i västen och inte minst i Västtyskland så hade man ju ett uppgör med och fick på en måte rensket ut mycket av det som var groms från krigen. Men i öst så skedde inte det, och det har ligget där i 10 år efter 10 år. Och först nu dyker det upp en del av de samma hållningen igen, men man har inte haft den referensen och det uppgör reflektioner runt det som kan göra att det blir väldigt farligt i ett land som Ungarn för exempel.
Stefan Arnhem, vad är ondskap för dig?
Ja, alltså jag tycker det är ointressant med ondska och döden på det sättet att vi vill gärna tänka som att det är någonting som världen skulle vara så bra om vi inte hade det. Tänk om vi bara kunde radera ondskap och död och sjukdomar och sånt, så skulle ju allting, det skulle vara fred på jorden, allting skulle vara bra, vi skulle gå omkring lyckliga hela dagen i en rosa värld. Och jag menar ju att ondskan är helt naturlig. Den är en förutsättning. Alltså döden är en förutsättning för liv. För om inte döden hade funnits, då hade liv ju bara varit något evigt. Det vill säga någon icke-sak. Så att jag tror liksom, jag menar hela nu corona-grejen. Det är en naturlig del att krafter som kämpar mot varandra. Det, om vi vill kalla det mörka onda mot det ljusa goda. Ja, man kan också vända på det och säga tvärtom. Alltså vi människor, vi tänker om bara vi hade fått bestämma, om vi hade kunnat skippa naturen och biologin, då hade det inte funnits några virus. Men så är det ju inte. För att om vi gör ett dataprogram som är jättebra och löser massa problem, så är det någon annan som hittar på ett virusprogram som ska ta ner det. Det är liksom hela tiden. Så den där ondskan är en förutsättning, en kraft, en motkraft och så vidare. Och det är inte lite som du är inne på, vad är ont och vad är gott? Det är lite vilka glasögon har du på dig, vad ser du runt om och så vidare. Jag menar, många som inte bor här på jorden och tittar ner på jorden, så ser de ju att det är vi människor. Vi är ondskan. Allt skulle bli bättre om vi försvann. Alltså de hejar ju då på corona.
Antropocen
som så vidare. Precis. Mm. Så att jag tycker liksom, därför tycker jag det är intressant och leka med det. För det är en naturlig beståndsdel i oss. Jag menar, så.
Nej, för det att dere befattar dere på väldigt olikt vis med en historisk ballast och mycket andra världskrig. Och i Europa så är väl kanske andra världskrig också det som har beskrivit prövd att beskriva ondskapen väldigt, alltså Hanna Arendt det ondes. Alltså den alltså det handlar på en måte om att pröva förstå ondskap genom att ett helt folk kan begå såna handlingar som en känner och så börjar allerede att spira fram nya tendenser. Och hur kan det ske, Torkeldamme, tror du? Alltså hur kan vi havna där igen?
Det är nog många grunder till, men när du nämner Hanna Arendt så är det väldigt intressant, för hon snackar om alltså ondskapens banalitet som är en helt annan form för ondskap än den sadistiska. Alltså hon snackar om Eichmann som var, som hon säger, han var, när hon följde rättssaken mot honom i Jerusalem. Han var ju inte någon ond man, han hade kanske aldrig tagit liv av en jøde, eller han var väl en familjefar och en ganska allmänlig man. Men han var alltså ansvarig för att 5,5 miljoner jøder blev sendt i koncentrationsläger. Så hans ondskap består i att han är så lydig mot ett system som är ont. Och det är ju lätt att se, självklart, det tysk nazidiktaturet, det var ju ont på alla måter. Men det intressanta spørsmålet från detta är ju, är vi också i en situation där vi kan göra onde handlinger, inte för det vi är onde eller för det vi vill andra ont, men för det vi är del av ett system som begår övergrepp, som sänder människor till deportation och tortyr för exempel, eller som utvinner så mycket olja att det går ut över de nästa generationerna, även om vi vet att detta är galt. Så det är något av att den det begreppet där med ondskapens banalitet som är väldigt aktuellt idag, som vi måste ta in över oss, som inte ska lägga till andra världskrig, och det har vi gjort oss färdiga med. Men det lever vi med faktiskt då.
Mm. Ja, för det sitter ut genom dina karaktärer faktiskt i Se en annen vei.
Ja.
Det är på många måter ondskapens banalitet du beskriver också i din bok. Är det inte det?
Ja, det som hände i min bok, eller den här historien som går tillbaka, det var ju så att man den befolkningen, tjeckerna, direkt efter andra världskriget, det första man gjorde var att kasta ut hela den tyska befolkningen på olika sätt. En del, många blev rena folkmord som det inte heller har pratats om. Det finns fortfarande otroligt många människor som är försvunna som man inte har hittat och så. Men man kastade också ut folk och tvingade att rensade landet på tyska. 3 miljoner människor som kastades ut och som än idag inte har aldrig haft någon rätt att återvända eller ställa några krav eller så. Det finns inskrivet i tjeckisk lag. Och det är ju... Det är intressant, ja, men nu alla är eniga om att nazismens brott var fruktansvärda. Men den sekund som de var besegrade så satte de andra igång att begå faktiskt liknande brott som alla tyckte var rätt okej, för att det drabbade ju tyskar. De fick bära sådana här, ordet för tysk, med sådana här märken på bröstet eller vita armbindlar som visade att de var tyskar, och fick inte sitta på sofforna och fick inte bada i simhallarna och förlorade sina rättigheter och skickades i koncentrationsläger. Samma som nyss, de hann knappt tömmas innan man skickade dit andra människor. Det var tyskarna i de här delarna av Europa. Ofta med matransoner som faktiskt till och med var lägre. Vilket jag inte ens skriver i boken. För det är väldigt svårt att skriva det här utan. För man kan aldrig jämföra det med det judiska lidandet och brottet mot de nazisternas brott. Men man upprepar ändå. Man kontrar med samma medel och då tänker man att tur, ja, det var de goda och det var segrarna, men var det så gott? Ja, nu tappar jag helt bort frågan.
Nej, men alltså det är det, för det jag tänker, det som sker där då, och det är någon likhetsstreck här, och är att det är liksom västlig kvinna då, eller en skandinavisk kvinna som är lite, inte naiv, men ja. Så, alltså, som är ganska naiv. Och din person, alltså Marlene Glenner, är också lite naiv, vill jag kanske säga. Som är sån, vi kommer till en global värld, vi kan resa var vi vill, och nu ska vi lage en vingård i Bømen. För det gör vi, för det är kul, ja. Sant? Och så kommer vi där helt uforberett. Ja. Och det hun oppdager der, hva vil du karakterisere det som? Hun sier jo at hun finner jo ut hvorfor det aldri har vært speil i det vinslottet som de da faktisk kjøper.
Nu var det noe ord jeg ikke oppfattet på noe. Speil?
Spegel.
Spegel, ja, hvorfor de aldri har funnet spegler der. Ja, precis. Nei, at det ikke finns några speglar i huset. Det är en gammal vingård som de köper. Ett svenskt par som då vill fly Sverige. Det har varit lite jobbigt på jobbet och ungarna har blivit stora. Och vad ska man göra med resten av sitt liv? Och
vingård!
Man får syn på en nedgången vingård. De hade kanske tänkt Toscana eller Provence, men det har inte vanliga människor råd med. Men en nedgången vingård i Böhmen kunde man faktiskt. Jag hittade faktiskt den, så jag visste ungefär vad en sån går för. Och det var fullt möjligt. Ja. Jag köpte den inte dock. Och om det är någon annan som har sådana tankar, så rekommenderar jag att ni läser den här boken först.
Ja, det. Ja.
Jo, nej, men jag tycker väldigt mycket om att krocka det här lite naiva, det här romantiska mot det här mörka. Det är flera av mina böcker som är sådana. Den här romantiska drömmen om den här vingården, ni hör ju vingård, alltså man börjar ju direkt om mysigt. Och att leva ett helt liv där man liksom både arbetar och lever tillsammans och får kärleken börja blomstra igen och sådär. Och kan lite pensionat och folk kan komma och bo och ens barn kommer dit. Ja, allt sånt där. Och krocka den där romantiska drömmen med det här mörka förflutna som man inte har velat prata om. Och det är också en slags gestaltning av just det här, den här dolda historien. För det här pratar man pratar absolut inte om det i Tjeckien. Man har inte velat prata om det någonstans i stort sett i Europa. Och att det då får börja spira. För historien finns ju kvar. Alltså jag är inte så den här dolda historien. Historien är bara för att man tiger om historien betyder inte att den försvinner. Den finns ju där någonstans under ytan. Även om man har liksom försökt att utplåna en hel kultur, vilket man gjorde i det här landskapet, så finns det ju ändå spår av det och så, att det kommer tillbaka.
Det finns blinde tunneller i vår historiska uppfattning, kan man säga.
Det finns nog ganska mycket blindtunnlar precis, både där och kanske hur vi ser på världen nu, kan jag tänka.
Där är en slags romantik i dina böcker och runt liksom samtidsromantik. Jag tänker särskilt på Sofie som är konstnär och som också liksom på helt både i den förra boken din och i den senaste boken är en slags konstnärmyte då.
Eller du menar Sonja? Sonja. Fabians fru. Vad ska jag säga? Du hade ju ingen fråga där. Det var ingen fråga.
Nej, alltså att hon lever en romantisk myt.
Ja, det är romantiskt. Ja.
Alltså den där liksom förhåll mellan det på en måte på överflaten, det mytiska och konstnärmyten, och under där så ligger det en eller annan råskap.
Ja, absolut. Nej, det låter ju väldigt romantiskt på ytan att vara konstnärinna och få skapa saker som folk får ut någonting av och köpa och se och bara få göra det där. Just med Sonja där så är det ju väldigt tydligt att hon mår ju väldigt dåligt och att hon tvivlar ju på det hela tiden och att det är en stor kamp för henne att göra det hon gör. Och sen... Ja, det var i början för mig så var det ingenting som jag tänkte att det här är en viktig sak, utan det var mer han har en fru och vad ska hon göra och ja, men hon kan göra det. Och så har jag faktiskt en väninna på Mallorca, en mallorquinska som är konstnärinna, så jag tog hennes konst och frågade henne, är det okej om jag har din konst? Jag tyckte hon var jättekul, så att det är liksom hennes konst. Och sen så växte det där genom böckerna. Jag blev mer och mer intresserad av det. Och sen hade jag använt upp all hennes konst och fick börja hitta på egen konst till min karaktär. Och nu har hon faktiskt använt sig av det. Så hon har liksom lånat. Så det är ju fair, tycker jag. Sen vet jag inte om hon kommer göra den här sista performance-grejen som Sonja liksom är tvungen att göra. Den tror jag faktiskt inte min väninna kommer att...
Nej, den är
väldigt avskalad och nära sådär. Men så det var någonting som bara växte fram det där. Vad kan jag... Man sätter en boll i rullning och vet inte hur ni jobbar. Men sen så måste du ju följa den hela vägen. Och du har en tematik i dina böcker. Och så vill man ju gärna att alla olika beståndsdelar ska på ett eller annat sätt belysa den tematiken. Och då behöver även Sonjas konstnärskap på ett eller annat sätt göra det.
Det som är mest fascinerande, det tycker jag är mest fascinerande med att skriva romaner faktiskt, det är just man sätter igång, ja men du kan vara konstnär. Och sen så när man sätter igång och skriva så upptäcker man hur mycket det finns i det och att det börjar liksom växa fram saker som man inte hade en aning om från början.
Exakt.
Men att det, och att det främja berättelsen, att det hela tiden
man kan inte bara skriva hon är konstnärinna och så går vidare till nästa sak. Alltså, för det är inte så som man författare kan jobba, utan det är kanske där det börjar. Men sen, ja, men vad är det för konst? Vad är hennes problem med det? Varför gör hon den konsten? Varför gör hon inte den här andra? Och så definierar man och liksom putsar bort tills man har hela statyn framför sig. Och det är, det som är det intressanta. Så att jag hade ju ingen aning om hur viktig del det skulle vara, hennes konstnärskap.
Nej, för jag tänker alltså det är nog med de karaktärerna där då, så har något som väldigt samtidigt i sig, i den där självrealiseringen och vem du blir, och det har ju du någon av dina karaktärer också i Sen annan väg, så säger det ganska mycket om hur vi är i Skandinavia idag, i alla fall det blicket du ger på Marlene Glenn när hon står där, Marlene, när hon är där i dessa undervisningen i Budapest.
Men det som du var inne på, det med, så vi har ett sånt bilde av oss själv som kan vara lite för högt här i Norge, jag får säkert också Sverige
också, att vi, det kan vi säga. Om det har gått någon, så har vi det också.
Vi har en tendens att vi tänker att vi har kommit så långt i förhållande till samhällsutveckling och utvecklat ett samhälle som är så, alltså med välfärd och frihet och sånt, och så ska vi ut i världen och fortälla andra hur de ska leva, och då blir det ofta en krasch, för då möter vi kulturer som vi inte har förstått. En ting är att fortälla människor något om hur vi har det och vilka erfaringar vi har, men så ska belära någon som har en helt annan bakgrund, en helt annan historia, så kan det gå väldigt galt. Och det tror jag nog att vi skandinaver då, för bröder, för söster oss, att det bör vi ta in över oss i större grad än det vi gör nu. Det var nog inte svar på frågan.
Nej, men det, heller, men det är ju, men det, jo, men det är ju, det, du, egentligen så är det, för det är nettop det jag känner genom den här Marlene, att hon kommer till ett det är nog med den tanken om att man kommer till Budapest och vet med bäst. Det är de som är ille, sant? Mm. Ja. Och det växer fram någon bikaraktärer där och historier som gör att du tänker blir lite flau på egna vägne.
Ja. Och det är ju också så när vi ser på, när vi hör om Ungern och Polen, särskilt som vi hör mycket om nu, att de går i gal riktning och allt det, och på många måter är det grund att vara bekymret, för det hela det europeiska projektet är ju väldigt skört. Men samtidigt, hvis vi kommer med en sån pekefinger och ska fortälla dem hur de ska skapa sina samfund utan att vi har förståelse för nettopp, de har en helt annan bakgrund, mycket mer sammansatt, och de har en helt annan historia, då kom vi till kort, och det bör vi nog inte göra i den grad, men vi har nog lite för höga tankar som sagt om.
Kan du säga lite grann, bara ge ett lite riss så folk får en sån känsla av vad boken handlar om och vad plott du placerar in i Budapest?
Ja, där i Sen annan väg så möter du först två guttunge 10 och 15 år som sannsynligvis är bröder och sannsynligvis är rom, alltså lysegøynere som de då kallas också fortsatt i Ungern. De lever av småkriminalitet av på livbergers, det för det är ingen som är helt värde själv, inte i sögøynermiljö, så vill de vara ved att dessa guttene tillhör där, så de har ingen tillhörighet. Och en dag så napper de väsken till en välklädd kvinna på det stora marknaden i Budapest. Och det skulle de inte gjort, självklart, för den är full av stoff av narkotika. Och därmed så sätter de igång en väldig förföljelse från de värsta gängene i Ungern som ska ha tak i den väsken och ha tak i dessa guttene. Och samtidigt så är det då en norsk, som du säger, Marlene Glenne, som är medicinstudent, som då hun blir involverad, trukket in i detta utan att veta det, utan att förstå vad som sker, blir hon trukket in i den jakten vid en tillfällighet. Och hon bär på sin egen mörka fortid som har att göra med vad som skedde den gången hennes far döde. Så alla bär på något, men det är den där möte som du ser också mellan den norske jenta som jag har en form för naivitet, men likväl också bär, har en väldigt sånt mörke ved sig, har någon erfarenheter hon som gör att hon har blivit nött till att tänka väldigt djupt om liv och död och så. Men detta möte då,
jag måste väl inrömma att jag, när jag läste sista sidan, så fick jag lite frysningar. Ska vi möta henne igen?
Ja, det er, jeg har jo ikke, i likhet med Tove, så har ikke jeg en seriefigur som kommer igjen og igjen, så jeg vet aldri helt, men jeg har et univers hvor noen som er bifigurer i en bok kommer igjen som hovedfigur i en annen, og som kan... Og Marlene Glenne, hun var faktisk med i en bok som kom for 10 år siden, som heter Se meg, Medusa. Da var hun en litt sånn veslevoksen jente som da var... Og faren hennes var hovedperson i den boken. Og nå dukker hun opp igjen. Det var liksom, passet meg veldig bra at nå var hun blitt 11-12 år eldre, og nå er hun studerende medisin i Ungarn. Og det som skjedde mellom henne og faren imellom disse to bøkene er jo da den mørke som ligger under strømmen.
Men jeg ble ganske sint på henne der på den siste siden.
Du ble sint på henne?
Nei, jeg ble jo veldig sint.
Ja. Ja, ikke la det gå ut av meg. Jeg er helt uskyldig i hva mine karakterer foretar seg i bøkene mine. Det har jeg ikke noen ansvar for.
Men det er derfor jeg tenker du må følge opp.
Åja.
Ja.
Ja, nå skjønner jeg hva du mener. Ja. Dette er pålegg som...
Det er det jeg driver med her, gir pålegg. Ja. Stefan, altså, de her inn og ut av ondskapen, og nå har du skrevet deg nesten ferdig med en som er gal på alle vis. Men hvor beveger du deg videre fra det?
Hur jag rör mig vidare, lämnar det bakom mig.
Mm.
Det är en bra fråga. Jag försöker så här, skaka av mig det. Nej, men jag får ju ofta frågan så här, hur klarar du av att skriva så hemska saker? Eller en hemsk... Och sanningen är att man känner ju väldigt mycket när jag skriver. Alltså det är mycket känslor. Jag kan vara ledsen, jag blir inte så rädd, men jag kan vara ledsen och så vidare. Men om jag får till det, alltså det kan vara en hemsk scen, men om jag blir nöjd med den, då är jag på jättegott humör. Alltså om jag känner, ja, där satt den.
Då sätter du på musik, du säkert.
Ja, precis. Ja, men då är det liksom härligt att gå in i köket och börja laga middag till familjen. Att, oavsett om det var liksom en rå våldtäktsscen eller någon bog, alltså, det spelar inte så stor roll, men jag fick till det. Det blev bra. Så det är någonstans, tror jag, det viktigaste för mig. Och det är inte någon större skillnad för mig egentligen att skriva en, alltså något som är våldsamt eller hemskt eller ont på något sätt, som att skriva någonting som är gott. Det handlar för mig alltid om att få till det. Att göra det så bra som möjligt. Så att, och att jag kan följa det hela till, liksom, till hela vägen till slutet och få ihop det. Det är viktigt. Så att jag tycker det liksom, om det är en sexscen eller en våldscen, det spelar inte så stor roll. Det är svårt bägge två, men liksom,
den ondaste scen du har varit mest glad för?
Ja, men jag i den senaste boken här så har jag en scen som jag blev väldigt nöjd med, där gärningsmannen, han kan ju inte själv bestämma, utan det är ju som sagt var tärningen som har bestämt. Och tärningen har bestämt att offren måste ha något rött på sig. Och så kommer Fabian Risk in.
Så är det på Tivoli?
Så är det på Tivoli, precis. Och alla kastar sina röda... Och Fabian har tagit av sina röda strumpor, eller sina röda skor och sådär. Så han går in där, och då är det liksom... Då säger, de möts ju, och Fabian, min hjälte, har inga vapen eller ingenting, och när gärningsmannen har hur många vapen som helst, och han frågar liksom, ja men ta av dig byxorna. Och Fabian säger, shit, vad har jag för färg på kalsongerna? Han har ingen aning. Det var jag nöjd med.
Fick du som frysningar?
Ja, det var så härligt faktiskt.
Gick du ut och lagt middag?
Ja, det gjorde jag. Det blev en väldigt god middag. Nej, men det handlar ju mycket sådär... Jag menar, ni, publiken som sitter här, har ju läst, ni har ju läst allt. Ni älskar ju krim, och ni... Och jag vill ju gärna ha den där känslan av att ta oskulden igen på ett sätt. Alltså, det här har jag inte läst innan. Den här scenen... Vänta, har inte massa ekon till massa andra, utan nu har jag ingen aning om vad det här ska ta vägen. Och när man känner att man hittar det, när man får en sån där, ja, det här har man faktiskt inte läst så många gånger, just det här, då blir jag glad. Sen, Sen är det en ond scen. Ja, ja. Men, jag är
det är en ond glad. Scen. Och heldigvis har han på sig då, det till alla män, eventuellt och kvinnor som sitter här. Inte kast yndlingstrusen. Det kan visa sig själv, och själv om då kanske det är en kone eller en käraste eller vad det måtte være, så har lust att bara kasta den för den är stygg.
Precis.
Bara ta vare på den.
Ja.
Ja. Det kan berge livet ditt en dag.
Jag tror det är fler. Jag tror det är fler män som tar det rådet till följe än som nekter att kasta ting. Men det ska jag argumentera med nästa gång. Det kan rädda livet mitt hvis du tar de tøflene eller de boxarna.
Dette er et dilemma som jeg aldri har tenkt på før, men det at kvinner ber menn kaste sine slitte underbukser, samtidig er det menn som går og kjøper de nye underbuksene, trusene til sine koner, der er det en liten mismatch. Men det har ingenting med ondskap å gjøre, kanskje.
Men jeg tycker faktisk også at det er ganske herligt å gå inn i de her onde, de ja. Grymma scenerna, eller när ja. Det verkligen är hemskt och verkligen ja. Är brutalt och det händer riktigt hemska, att det finns något, nu kanske psykiatern här känner
vi kan prata om det efteråt, det är lite katarsiskt,
ja. Ja, men det är det, man går ja. In, alltså, det är en rening, det är, och man vet ju när man sitter där och skriver att detta händer inte på riktigt, men man identifierar sig så starkt så att man känslan
katarsis,
man går in eller? I en känsla av att ja. Det är på riktigt, om ja. Det ska bli bra, annars så blir det inte bra. Och det är som att, ja precis, att man känner sig renad efteråt. Det är lite härligare än att skriva att de lagar frukost faktiskt. Ska jag erkänna det? Ja.
Vad är det ondaste du har skrivit som du har varit glad i?
Oj. Men det är precis som Stefan säger. Jag är, oj. Mina böcker är ju inte väldigt våldsamma. De är inte det. De har inte till de våldsammaste. Men däremot så arbetar jag ofta med verklighet som har varit väldigt våldsam, och då kan man absolut inte, alltså jag är inte den som har så här seriemördare som hittar på hemska och hemska saker, men däremot när det handlar om, när det går tillbaka till minnen av folkmord och sådär, så är det ju ja, det är, nu måste jag tänka efter här, men det är ju ett par scener i den här boken som jag tycker har varit jättehemskt, bland annat det första som händer, det är ingen spoiler för det tror man vet redan på baksidan att när de börjar slå upp väggar i källaren och så kommer man att hitta ett lik av en pojke nere i källaren eller i en sån här blindtunnel. Och att skriva hans väg till att hamna där är ju jättehemskt. Jag brukar inte ha så mycket barn som dör, men det är ju hemskt. Och sen så finns det också ett folkmord som man också måste gå in i som är fruktansvärt. Och då måste man gå in i det via den karaktären som minns det eller berättar det och verkligen var där.
Det ondeste du har skrevet?
Ja, det er vanskelig å si, men det jeg får reaksjoner på, det begås jo drap og virkelig uhyggelige og grusomme ting i bøkene mine. Men det som jeg ofte får høre er at i den scenen hvor det var en 12-åring som pinte ihjel en katt, det er noe av det som liksom... Det er et eller annet, det bryter kanskje også med en sånn konvensjon at man leser veldig mye om mord i bøker, så ble det noe uventet, noe annerledes, så det får jeg stadig tilbake. Og for eksempel har en kona mi, har en tante i England, liksom, ja vel, at den og den ble drept, men at du kunne gjøre det mot den katten, det får hun ikke tak i. Men for øvrig så er det, i forhold til med katarsis, så tror jeg det er, liksom, det er et element av kontroll, att vi läser om det grusomme, men vi har kontroll med det, för det finns i boken. Vi kan lukka in boken när det blir för mycket. Och det tror jag det kan ligga något terapeutiskt i, att vi liksom upplever det allra värsta, men vi upplever också att detta är något vi som läsare kontrollerar. Vi kontrollerar situationen.
2 minuter helt till slut. Psykiatern sitter på scenen. Varför blir folk onde? Varför blir vi onde?
2 minuter. Ja. Vi tar ett seminar, ukeseminar efterpå, som vi melder oss på. Ja, det är klart att här är det ju alla ting. Du har ju detta med vart som blivit sån, fött sån, blivit sån. Det kommer ju in här, alltså någon människor är fött. Jag tror att ondskap, i kärnan av ondskap, så ligger i spörsmål om empati. Vilken evne har du till att sätta dig in i ett annat människas tanke och känslosliv och respondera på det? Og jeg tror nok veldig mye av den ondskapen vi snakker om her handler om svikt i empati på en eller annen måte, at du har en redusert evne til enten å lese den andre, forstå at den andre nå er lei seg eller glad, eller å respondere på den følelsen og kjenne den. Hvis jeg ser at Tove er lei seg, så vil jeg kunne kjenne det selv. Empati er jo det som knytter oss sammen, og som gjør det mulig å eksistere fredelig sammen i grupper og i samfunn. Det er limet i samfunnet vårt, men det svikter. Og det kan ha å gjøre med noe medfødt, altså noe genetisk, noe biologisk, og det forskes det på. Hvilke kretser i hjernen er det som har, hvor det er en dysfunksjon hos noen, som gjør at man har nedsatt evne til empati. Men det er selvfølgelig også det miljøet du har vokst opp i, som har veldig mye å si. Hvis de rundt deg har vært veldig empatiske og vist deg mye empati, og kunnet forstå dine følelser, så utvikler du da også den evnen selv.
Fordi
så
vi speiler omverdenen også.
Det er helt klart. Så der ligger det noe av dette i alle fall. Men så har vi også da selvfølgelig utover det, biologi og miljø, men så har vi da kulturen rundt oss, som vi har vært snakket mye om også. Lever du i en kultur som normaliserer overgrep, så kan du også da endre din empati. For eksempel, de som er jøder, de er ikke som oss, de er noe annet, det som skjedde i Tyskland, ikke sant? Selv om du er verdens mest omsorgsfulle og beste mor eller far, så kan du bestemme deg for at jøder skal jeg ikke kjenne dette for de er ikke mennesker sånn som meg. Så hvis kulturen gir deg det, så kan du miste den evnen.
Det var et presist godt foredrag på to minutter.
To minutter innenfor.
Det skal gis ut etterpå. Ja. Tusen hjertelig takk til dere tre her på scenen. Og vi skal snakke videre om ondskap senere i dag. Takk.
Takk skal ni ha. Takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.